Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från tre företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till tre företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Laddad fläsksuv, draghäst på etanol, bilråd om fräsiga små elbilar och strömlinjeformens historia. Det är vad vi kommer att bjuda på i Vi Bilägares podcast avsnitt 234. Hej alla lyssnare, det här är alltså Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säger hej till Niklas Kahle.
Hej!
Hej, hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jättebra, taggad. Bra.
Härligt, ja. Som vanligt.
Ja. Trevligt att ha en gäst i studion. Ja. Det är inte ofta vi poddar med dig.
Nej, men rätt vad det är så dyker jag upp.
Ja. Ja, det är vi glada för.
Ja, det är bra.
Claes Karin, hej på dig också.
Hej, hej.
Och det är bra med dig med?
Jajamän.
Bra. Vi har ett fullspäckat avsnitt som ligger framför oss som en vidsträckt väg. Så vi kör väl igång direkt.
Det där kändes väldigt inövat. Som en vidsträckt väg.
Hur sjunger man? Every day is a wide...
Every day is a hustling, brukar jag.
Okej, det beror ju på inställning där då, kanske. Hur man ser på saker och ting. Niklas, du är fascinerad över hur törstiga suvar kan ha gått från något som folk tittar lite snett på till någonting som helt plötsligt blir accepterat, bara man stoppar dit en laddsladd.
Ja, men visst är det väl ganska märkligt. För några år sedan, då tyckte man att så fort man kom in med en suv på en bensinstation, då tittar ju folk nästan snett på en. Men nu, då är man nästan miljöhjälte när man kommer in med en sån här koloss, liksom, bara för att det är en liten laddlucka längst bak. Det tycker jag är lite märkligt, för jag menar, den drar ju väldigt mycket, jag menar, de här stora bilarna drar ju väldigt mycket energi oavsett om det är bensin eller om det är elektricitet.
Mm. Och det är även så i bilen som du har kört, nämligen Volkswagen Touareg R heter
den. Jajamensan, det är precis så redan faktiskt. Ja. Jag körde en ganska lång resa. Jag var uppe och använde den när vi fotograferade uppe på däcktestet. Och det var ju lite kyligt ute då, ska ju tilläggas. Men det är ju svårt att få den där kolossen att ligga under lite per mil. Och kör man den in i stan på eldrift, då ligger den ju på 30 kWh. Jämför man det med en Mini Cooper till exempel, så ligger den nästan på hälften.
Mm. Hur mycket väger bilen? Jag tänker den måste vara ganska tung med batteri och sen är den stor.
Den är jättetung. Den har en tjänstevikt på 2589 kilo.
Oj.
Mm-hmm. Ja. Men det är en stor bil, ska jag tillägga. Det är Volkswagens största.
Mm, just det.
En klump.
Och även den starkaste de har byggt,
ja,
den här Touareg R.
Det måste man verkligen säga. Den går ju som ett skott. Alltså det är 462 hästkrafter i den där rackaren. Så bensinmotorn som sitter i den är på 3 liter med dubbelturbo. Den ger 340 hästar. Och sen så adderar man en elmotor på det då, på 136. Mm. Så den tar ju för sig i alla fall. Det är inga problem att göra omkörningar.
Hur stort är batteriet då?
Det är på 14,1 kWh i bruttokapacitet. Så det ger en räckvidd då. Så att man kommer runt 4 mil kan man säga. Det varierar ju väldigt beroende på temperatur och så. Men det är klart att har du korta pendlingsavstånd i city och sådär, då funkar det ju. Men det känns ju inte riktigt som att det är där bilen hör hemma heller. Det är också en grej som jag har lite svårt för. För jag menar, en sån här bil... Där den är som bäst, det är ute på långresa. Och det är också där den drar som mest. Liksom. Mm. Så jag menar, miljötekniken i den funkar ju inne i city. Om man bortser från att den då är tung och drar mycket elektricitet. Men där vill man inte ha den. Där är den ju bara klumpig och stor. Liksom. Mm. Så biltypen är lite svår, liksom, tycker jag, att placera ihop med tekniken.
Om man nu gör en uppladdning innan man åker på långresa. Syns det på förbrukningen också att man har lite el som stöttar?
Ja, det gör det. Absolut. Och den har ju såna här smarta GPS-funktioner som räknar ut och hjälper dig på vägen och sådär. Men den är fortfarande törstig. Ja. Det är den helt klart. Nu åkte jag ju väldigt, väldigt långt med den, ska jag säga. Jag hade en dagsetapp på 95 mil. Men då ligger jag ju, när jag kommer fram så ligger jag ju på överliten liksom.
Ja, så där har vi ju, jag kommer ju prata mer om Subaru Outback senare i podden, men ibland saknar man de gamla snåla dieselmotorerna. Det blir konstigt när man slänger in en eluppbackad V6a bensinare.
Ja, lite så tycker jag. Och jag är också lite så här, du vet, en sån här stor bil. Jag har lite svårt för att förstå varför den ska ha så hutlöst med effekt. Men det har ju blivit lite trendigt det där. Med, så fort det är en laddhybrid, då ska den gå så in i baljan fort liksom. Och accelerera som en galning. Jag vet inte det. Jag får inte riktigt ihop det.
Någonting måste sätta fart på de här 2, vad sa du nu?
5.
2,5 ton.
Och det är ett redigt luftmotstånd i en sån här också. Den är ju stor.
Hur lång är den, bilen? Om vi får en referens.
488.
Ja.
Mm. Så det är, och den är bred också. 1,98. 2,19 bred är den till och med. Se, med backspeglar och allt. Så det är en bred sak.
Kanske ingen bil man kör omkring med lite lätt och rattar runt med i stan, känner jag. Parkerar
nej.
Och...
Nej, det gör man inte. Just man ser bra ut. Ja, ser bra ut.
Ja.
Ja. Så är det. Sen är det, man ska inte bara snacka ner den, för det, alltså, på den långresan jag gjorde så jag klev ju verkligen ut och kände mig riktigt, riktigt fräsch trots 95 mil. Och det var ju också ganska mörk tid på året, ska jag säga. Det var i april jag körde norrut, så, men den har ju, komforten är svårslagen, ska jag säga. Och det har alltid varit en paradgren för Volkswagen Touareg.
Den har väl ganska mycket tekniska finesser som hjälper till att hålla en just utvilad och fräsch efter en lång resa.
Absolut.
Och det här ingår väl även på grundinstegsnivån? Kan du ge några exempel
den
på?
Den är jätteväl utrustad i grund. Sen ska man ju tillägga att bilen kostar 856 900 kronor. Men den har ju alla säkerhetssystem du kan tänka dig. Den har Volkswagens de här adaptiva matrixljusen som nu är några av de absolut bästa jag har testat. Jag säga. Jag blir jätteimponerad. Och det gör ju också att du är utvilad när du kommer fram, eftersom det är, om det är mörkt.
Den bländar av automatiskt, ja. Och släcker små
partier. Den är så häftig, för många av de här systemen, de släcker ju bara när du möter en bil, så släcker den hela den sektionen. Även om det kommer en bil precis efter. Men den här tänder upp emellan bilarna. Så möter du två bilar, då får du liksom ljus och så bländar den av. Och sen får du ljus, helljus igen och sen bländar den av igen. Och så får du ytterligare en helljuskägla. Så den är helt otroligt att de har fått ihop det. Och det är riktigt liksom en otrolig flod av ljus framför bilen. Och det gör att det är väldigt mycket behagligare att köra med.
Fick du, när du körde i mörker där, fick du några helljusblink eller något sånt där? Att folk tyckte att, fick intrycket av att du bländade, eller funkade det?
Det funkade.
Det gjorde
det? Hela tiden funkar. Så jag ska säga, jag skrev det i artikeln också, att jag har aldrig kört ett par bättre lampor än vad som sitter på Touareg.
Mm.
Och det är standard på den. Så den, jag ska säga att den är väldigt, väldigt rustad från början. Om man jämför med, det är samma plattform, MLB Evo, som de även byggt Porsche Cayenne och Audi Q7 och Q8 på. Och om man jämför med vad du får för utrustning i den här kontra kusinerna då, så är den här, ja, då är den ju prisvärd, ska man säga. Den här är väldigt, väldigt rustad från start.
Hur är det med förarmiljön? Jag såg en bild på en massiv skärm där, infotainment-skärm.
Ja, det ser nästan ut som en tv när man sitter i bilen, ja. Faktiskt. Den är jättestor och den sitter i mitten. Och jag har generellt ganska svårt för skärmar i bilar. Jag gillar fysiska knappar. Jag tycker att man, då vet man var de sitter och man behöver inte titta ner när man ska justera. Det här har vi ältat fram och tillbaka hur många gånger som helst. Men i den här bilen så har de faktiskt löst det ganska bra, för du kan bygga genvägar i startskärmen. Du har möjlighet att lägga upp en hel drös med genvägar. Eftersom skärmen är så pass stor så blir också knapparna ganska stora. Så det är lättare att bara titta i ögonvrån, så ser man dem där hela tiden. Så jag tycker faktiskt att det här är en av de bilar jag har kört där skärmlösningen fungerar bäst, ska jag säga. Även för klimatanläggning och det tycker jag är helt okej. Okay, liksom. Även om jag hade kanske velat ta några till fysiska bred. Men jag tycker att det funkar bra. För att vara en skärm så funkar det. Och det kan man nog tacka storleken för, tror jag.
Och sen att det kanske är lättare att knappa på skärmen också om man har bra fjädring. Så att fingret åker dit det ska.
Eller,
så att det inte studsar upp och ner.
Som visst det kan är det så. Ja. Absolut. Den här har ju luftfjädring som standard också. Så den är väldigt bekväm också på vägen. Tyst och bekväm. Bra, ja. På alla sätt och vis. Förutom det där med förbrukningen.
Exakt. Ja, visst.
Vågar man ge sig ut i spenaten då? Hur är det med fyrstift och sånt där?
Den här har konstant fyrstift, har ni. Men de har ju, jag menar, Touareg har alltid varit en bil som har varit känd, eller i alla fall de första generationerna som var känd för väldigt bra terrängegenskaper. Mm. Och där är väl inte riktigt den här. Du har ju inte möjligheter att låsa diffar och hela den här biten som du hade i den första, inga lågväxlar och sånt där. Så en del har man ju tagit bort. Men å andra sidan, jag vet inte hur många är det som köper den här typen av bilar som dansar ut på en åker liksom. Jag vet inte. Så länge man kan ta sig loss med ett hästsläp eller någonting sånt så är det väl okej, tänker jag.
Mm. Men då undrar man ju såklart, vem är det som kommer köpa den här bilen? Vem är köparen?
Ja, det är väl de som har möjlighet att ta ut en som är förmånsbil skulle jag tro, som inte har några tak på vad de får välja. För menar, det är fortfarande en väldigt dyr bil, så den kliver över 10 basbelopp med råge. Eller så är det väl välbeställda människor som kanske behöver en bil som har kort pendlingsavstånd, kan köra på el in till jobbet och kanske drar en båt eller ett hästsläp eller någonting på helgen och behöver fyrstriften. Den får ändå dra upp till 3500 kilo om man har körkort för det. Så det är lite av en arbetshäst, ska man väl säga.
Ja.
En välpolerad arbetshäst.
Att Touareg är en törstig SUV kan ju bero mycket på vad den har för luftmotstånd. Det är ju en ganska stor bil.
Stämmer.
Och just det ska det handla om nu. Det blir nämligen droppformat, spoilers och jakten på marktryck när Kalle Karlqvist, allas vår sagofarbror, läser detaljens historia om aerodynamik.
Aerodynamik är en avancerad vetenskap som spelar avgörande roll för hur vi förflyttar oss effektivt. Den förändrar utseende och funktion hos såväl flygplan som bilar. Och med allt mer ökad kunskap så har luftströmmar avslöjats och tämts för högre fart och lägre förbrukning, lägre vindbrus och högre komfort. Lyftkrafter har motverkats, marktryck har ökat och stabiliteten har förbättrats, bland annat. Ta en kluven vattendroppe. Ur aerodynamisk men inte praktisk synvinkel så har den en snudd på idealisk profil för en bilkaross. Luftmotståndskoefficienten är cirka 0,15, medan dagens bästa bilar ligger kring 0,20. Ju lägre värde, desto bättre. Det totala luftmotståndet, ja, det omfattar ju inte bara luftmotståndskoefficienten utan också frontarians storlek på exempelvis bilkarossen. Så för att det ska bli effektivt när det gäller att klyva luften så krävs en helhet. Man började snabbt experimentera med aerodynamiska bilar, redan runt förra sekelskiftet. En snabb bil skulle enligt den tidens ideal se ut som en cigarr. Belgaren Camille Genazzi, han blev först med att passera 100 km i timmen med en bil. Det skedde faktiskt i en elbil. Det var en elbil av märket Citan och numret på den var 25 och den kallades för La Jamais Contente. Den aldrig nöjda. Och Genazzi ansåg visserligen att fortkörningarna ändå skulle ta livet av honom, men han jagade vidare i sitt plåtrör trots att det var så farligt. Även droppformen förekom under tidigt 1900-tal, inte minst genom ungraren Paul Jarrets skapelser. Hans bilar var höga, smala och trånga, men flera tillverkare nappade på de här idéerna och gav ut försök på temat. Audi, Mercedes-Benz och Opel till exempel. Och för några år sedan så byggde Audi en replika på en Jarret-bil och införlivade den i sina historiska samlingar. Den kanske mest fulländade droppformen fanns på den märkliga tyska Schlörwagen som visades upp på Berlin Auto Show 1939. Den byggde på en svansmotorbil från Mercedes-Benz kallad 170H och hade en luftmotståndskoefficient som bara var på 0,11. Den 210 cm breda karossen omslöt hjulen där det annars är svårt att få bukt med luftströmmar. Det blev bara en prototyp och den är försvunnen. Men det ryktas från Tyskland alldeles nu att man håller på att konstruera en exakt kopia av bilen. Schweizaren Wunibald Kamm, han kapade den här droppens bakdel på sina konstruktioner och fick fram en grundform för bilkarosser som fortfarande lever på miljoner och åter miljoner bilar. Alltså den med ganska tvärt avhugget bakparti. Kams uppfinning eller ritning gjorde att man plötsligt kunde kombinera aerodynamik och praktiska egenskaper. Så på 1930-talet så experimenterades det friskt både bland enstaka entusiaster och bland storföretagen. Vi har Rust Heinz till exempel. Han hörde till en ketchupfamilj med bekant efternamn. Han hade gott om pengar och han lät bygga om sin framhjulsdrivna framtidsbil Cord 810 till en skapelse som kallades för Phantom Corsair. Karossen på den såg ut som en mussla och antogs vara mycket aerodynamisk. Men var den egentligen det? Det vet man inte. Det är ingen som har mätt och kollat, men den ser aerodynamisk ut. Chrysler och De Soto, som hörde till samma koncern, skapade med sin modell Airflow mycket uppmärksamhet. Den hade både självbärande konstruktion och mycket aerodynamiska linjer när den debuterade 1934. Köparna, de var tveksamma till den här nyheten. Den såg väldigt modern ut, kanske allt för modern. Och 1936 så fick De Soto lägga ner sin bil. Året därpå Chrysler också. Och det byggdes bara ungefär 30 000 stycken. En droppe i havet sett till USAs bilproduktion. Men Volvo hakade på och skapade 1935 en snarlik design med sin Volvo PV36. Den kallades också för Carioca. Carioca var en sydamerikansk dans som ska ha varit populär vid den här tiden. Men det gick inte bra för Volvo heller. De fick lägga ner produktionen av PV36 efter bara ungefär 500 exemplar. I öststaterna så fanns tjeckiska Tatra. De kom med modellen T77 och efterföljande modeller till den var ju aerodynamiska underverk. Det kan man se bara genom att titta på karossen. Sen kom förstås Citroën med DS och framåt, GS, CX, även XM. Och vår egen Saab 92 från slutet av 40-talet hörde också till toppskiktet i aerodynamik. Päronhalvan, som den kallades, hade ju formen av en flygplansvinge i genomskärning och påminde också om en halv vattendroppe. Under 1950-talet och framåt så var det mycket hittepå aerodynamik bland tillverkarna. Raketålderns amerikanska fenor på bakskärmarna och allmänt tingeltangel gavs ju fantasifulla namn, men någon riktig aerodynamisk förbättring, det betyder de väldigt sällan. I racing däremot, där är aerodynamik A och O och har alltid varit det. Formel 1-säsongen 1968-69 till exempel, då experimenterade alla deltagare i Formel 1-VM med stora vingflak på ställningar högt ovanför karosserna, både fram och bak, för att skapa så mycket aerodynamik och marktryck som möjligt. Men 1970 så kom Lotus med sin modell 72 med en skenbart enkel kilformad kaross och ställde allting på ända. Den hade knappt några vingar alls. Och dagens F1-bilar, ja, de byter ju skepnad ner på mikronivå mellan loppen för att passa nästa bana. Där är det små, små detaljer som gör det. Och på 1970-80-talet, då var det många enskilda bilister som tyckte att jag kan väl göra min bil aerodynamisk på egen hand. Så lika aningslöst som förhoppningsfullt köpte man bakluckespoilers att klistra fast, man monterade racingbackspeglar att titta i och man satte flärpar på vindrutetorkarna för att öka trycket mot vindrutan. Garanterat. Och sen fanns det ju symbolik i det hela också. Vad vore en tidig Saab 99 Turbo utan sin gummiläpp under bakrutan? Hur funktionell den var, det har väl ingen utom marknadsförarna på Saab rätt ut en gång i tiden. Eller på Volkswagen typ 1. Där kunde man redan på tidigt 50-tal köpa en spadliknande konstruktion att fästa längst fram på bilen från ett företag som hette Camay. Och det är samma Camay som sen fick 1980-talets Volkswagen Golfägare Europa runt att borra bilarna fulla av karossfål och skruva fast vita plastsjok på sina bilar i aerodynamikens namn. hoppades de i alla fall. Låt oss skänka den här belgaren Camille Genazzi en sista tanke. När han hade slagit sina fartrekord så dog han verkligen 1913, men inte under en biltävling som man befarade, utan i en jaktolycka. Han la sig bakom en buske och imiterade på skämt ett djur så bra att hans jaktkamrat riktade geväret mot busken och tryckte av. Så kan det gå.
Nu ska vi gå från polerad arbetshäst till en kanske lite mindre polerad arbetshäst. Eller ja, det beror på hur man ser det. Det blir en favorit på landsbygden, nämligen Subaru Outback. Och den, Claes, har du provkört?
Jajamän. Subaru Outback är här igen. Det är faktiskt sjätte generationen som har lanserats nu.
Har den funnits så länge?
Yes, den kom 95 och nådde Sverige 97.
Känns som igår.
Mm. Och på tal om det här och ge sig ut i terrängen så hade faktiskt första generationen en extra spak för differentialen, lågväxel. Men det har inte den nya.
Nej, men det här är ju en bil som verkligen jobbar för sitt drag, alltså som folk verkligen tar ut och drar släp och hästvagnar och allt vad de gör.
Ja, det är ju verkligen bilens starka kort. Vår redaktionschef, han kallar ju det här för Subaru Supporters. De har ju en väldigt trogen skara, den här bilmodellen och Subaru som märke överhuvudtaget. Jag sitter ju med Autoindex över året och de är ju otroligt de uppskattar sina bilar och är jättenöjda med allting som Subaru kan erbjuda när det gäller bilhandel, märkesservice och bilens kvalitet och egenskaper.
Varför tror du att det är så?
Jag tror att de går enligt parollen en gång Subaru, alltid Subaru.
Men det är ändå bilar med en väldigt tydlig karaktär.
Ja.
Det känner man ju. Man skulle kunna sätta på sig en ögonbindel och så hoppar man in i en Subaru, ja. Så känner man direkt att det här är en Subaru.
Jag kan ju säga det också att vi har ju hårdtestat den här bilen och det kommer ju i ett kommande nummer av bilägare.
Just men, det, den sätts mot vilka bilar är det vi testar mot?
Ford Kuga E85, etanolkonverterad och Skoda Octavia Scout. Och när vi pratar om etanol så är det faktiskt en av de stora nyheterna med just sjätte generationens Outback. Problemet tycker jag efter att ha kört den här bilen en vecka, det är ju att drivlinan är ganska föråldrad. De rensade ganska kraftigt förra året Subaru i Sverige i modellprogrammet. Så nu erbjuder de ju endast X-Ven, Forester och Outbacken. Och de hade ju Legacy och Levorg tidigare. Men nu är det bruksiga terrängbilar som gäller. Outbacken har inte det här e-boxer tillvalet med en liten elmotor som assisterar, utan den får klara sig helt med en sugmotor, 2,5 liters bensinare utan turbo alltså. Och den är ganska trött, 169 hästar, törstig och släpper ut en hel del koldioxid tyvärr.
Vi hade ju det där, alltså Subaru och hög förbrukning, det är väl någonting som, jag kommer att vi klagade på det när vi hade Levorgen i långtest också. Det är många Subaru vi har kört där vi har noterat en ganska hög förbrukning.
Ja, och boxertekniken har ju det dilemmat, att de dricker en del. Så man, det skaver lite, som jag skrev i provkörningen, för bilen är, jag skulle säga, fantastisk när det gäller åkkomfort och rymd och sitt komfort i bilen. Den har väldigt många styrkor. Då känns det tråkigt att de inte har lyckats utveckla en modernare drivlina. Men,
är det så att de har fastnat i sin boxermotor? Att de liksom bara, den har blivit så synonymt för dem? Så att nu kan de inte gå någon annanstans med den heller och den kanske inte går att göra snålare, jag vet inte.
Ja, de har ju ett litet märke. De samarbetar med Toyota. De skulle ju komma med någon ny. De har en elbil, Solterra, på gång som skulle släppas till Tokyo OS, tror jag. Men den är nu, det är försenat och de har sagt slutet av nästa år. Men en elbil är ju inte målgruppen för en Outback. Och jag funderade ganska mycket på det där när jag satt bakom ratten. Liksom att ska man åka långt, mycket glesbygd, långa avstånd och man drar kanske ett testsläp eller en båttrailer, då lite svårt där. Vi pratar ju om Touaregen. Men jag tror inte att den här målgruppen söker sig efter en elsub.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Okej, hörni, gänget, vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Man vill ha räckvidden och dragförmågan. Och man, som en laddhybrid ger inte heller så många fördelar. Det blir bara en försämrad dragvikt. Till exempel så får den ju dra 2 ton Outbacken. 1300 med B-kort. Och tittar man på XV:n som har elassistans så ligger den på 1300 max, om jag inte är helt fel. Men det blir betydligt mindre då när de kastar in ett tungt batteri och en elmotor.
Det kan ju verkligen vara en betydande skillnad på den typen av bil också, ja. Där man verkligen vill ha de egenskaperna.
Ja, men då har de ju en ny finess i Sverige. Och det är en etanolkonvertering som heter X-Fuel. Och den... den byggs om i svensk leveranshamn. Och det kostar 10 000 spänn. Och då får man ju en möjlighet att tanka E85. Och det är väl en bra lösning om man nu hade kunnat vara trygg med att E85 liksom finns på alla mackar och att prisnivån ligger på en vettig nivå. Vilket den har visat sig inte göra. Vi fördjupade oss i svensk etanol för 2 år sedan och det priset går ju jojo. Jag tror i höstas så var det uppe på 20 kronor när all handsprit skulle tillverkas runt om i världen.
Och hur är det med utbudet av
ja,
etanol?
Ja, vi har ju pratat med OKQ8 och där har man sagt att man ska ha E85 på en pump på varje ort. Mm. Men man byter ut E85 ofta mot HVO100.
Just det.
Så det försvinner ju, för man kan ju inte ha massa etanol som ingen tankar. Det förstår man ju. Men hur som helst så fördelen är ju att den här malusskatten, en törstig bensinare som Outbacken är, den ligger på nästan 13 000 kronor om året. Och då så med den här X-Fuel-konverteringen så kommer man ner till 1262. Så det blir nästan 30 000 som man tjänar under 3 års tid.
Om man lägger ut de där 10 000 då för konverteringen som görs.
Ja, exakt. Så man tjänar 20 000 kan man ju säga då. Så det är en smart finess. Men då vill man ju också gärna se att man tankar i 85. Och det finns ju ingen polis som står där vid macken och tittar vem som tankar vad.
Så en E85-polis.
Ja, det kanske vi skulle behöva. Nej, men samtidigt så miljösamvetet brukar ju försvinna så fort... etanolpriset går upp. Nu ligger det på ungefär 1 krona mer. Och där ska det väl ligga. Så det kommer ju kosta mer att tanka etanol. Sen har det ju ett lägre energiinnehåll.
Och hur blir det med förbrukningen?
Ja, den ligger på 10,1 då. Strax över en liter. När man tittar på etanolen. Så man får ju tanka oftare. Men det är vägt för det lägre energiinnehållet när man räknar om etanolpriset då. Men det är dyrare att köra på etanolen i alla fall. Så frågan är om det är värt att vara mer hållbar för 1 krona mer liten. Det tycker jag absolut att det är. Om man vill fortsätta köra den här biltypen. Jag skulle i och för sig, man hade ju önskat en modern snåldiesel i en sån här bil tycker jag. Som man kanske tankar med HVO100.
Mm.
Jag menar, tittar man på förbrukningen på bensin som ligger nästan på 8,6 per 10 mil då. 0,86 som vi sa förr i tiden.
Och det är den deklarerade förbrukningen?
Ja, jag tror jag låg på ungefär 0,9. Jag menar, nu pratar vi sjätte generationen, en helt ny bilmodell. Det är för dåligt.
2021.
Ja. Men jag, samtidigt, vad ska de göra?
Jag tror att du är inne på någonting där, Maria, med att de kan inte släppa den där boxen. Jag tror att boxen är en sån otroligt viktig komponent för de som köper den här bilen. De vill ha den där boxen och den speciella motorgången. Så skulle de ta bort den där, då tror jag att det skulle bli jobbigt för dem.
Det finns en massa roliga saker att berätta också om den här bilen. Jag tycker framförallt att den är väldigt prisvärd. Alltså vi pratar Touareg nyss. Den här är ju stor, Outbacken.
Ja, jag tänkte på den när den stod nere i garaget. Den är ju jättehög.
Ja, visst.
Och stor.
Den har växt på alla bredder. Man kan ju tycka att den ser väldigt lik ut den gamla Outbacken. Fast med lite mer terrängplast runt omkring. Men de har faktiskt ändrat väldigt mycket karossplåt. Och den har växt i princip 5 cm på längden. 3,5 cm på bredden. Och den har även blivit 7 cm högre.
Vad blir det för markfrigång då?
21,3 cm.
Och det är hur lång är den?
Ja, den är nästan lika lång som Touaregen. 4,87.
Ja, en meter. Centimeter skillnad.
Ja. Och det är lite roligt, jag jämförde med XC60 och XC90. Den var 2,5 cm lägre markfrigång än en XC90. Ja. Och 1 mm i och för sig, det är ju i princip samma som XC60.
Mm. Men då lär det ju få plats mycket i bagageutrymme.
De gjorde inget jättenummer av det, så där får vi nästan anse att det är oförändrat. Okay. Annars brukar det stå i pressmeddelandet.
Annars berättar de det.
Precis, jag hittade inga siffror om det. Men,
jag tänkte det, eftersom den ändå hade växt på längden och bredden. Ja, och
framförallt är det baksätet som är fantastiskt att sitta i. Mm. Inte så här superb extremt där man känner att man sitter i någon slags limousin. Men det är otroligt fina innerutrymmen i bilen.
Och huvudutrymmet måste ju också vara bra bak där. Mm. Den är väldigt hög och rak i karossen, så över baksätet.
Och sen, japanerna är lite roliga. Man tittar på Toyota Land Cruiser till exempel. De kan ju gå loss när det gäller såna här konstiga gränssnitt på mediaskärmen. Men här har ju Subaru hittat ett nytt gränssnitt som är ganska intressant. Känns nästan lite så här retro tv-spelskänsla över hela grafiken. Jag tror japanerna, de gillar det där lite annorlunda. Det känns lite befriande att slippa det här tyska korrekta. Det är lite roliga färger och ikoner så där, utan att bli konstigt.
Japanerna har ju många gånger haft dille på att utveckla grejer själva också. De vill inte ta hjälp av underleverantörer. De sätter ju prestige i det där liksom, att utveckla navigationssystem. Och ibland blir det bra, ibland blir det inte så bra.
Nej, men lite kanske överinformativt tycker jag. Det är extremt mycket information. Men när man har kört bilen några dagar så börjar det mesta sätta sig.
Men jag tyckte att gamla Outback var så att det var väldigt plottrigt tyckte jag, med knappar och det var, alltså, är det fortfarande så fast det är pek?
Levorgen hade vi också som fotobil. Den var ju också så här hysterisk. Det var skärmar högt och lågt och det var massa konstiga grejer överallt. Men jag tycker att de har fått ihop det bättre nu. Sen, de har ju sin permanenta fyrhjulsdrift ska vi säga. 60 fram, 40 bak. Det blir ju, jag körde en hel del grusväg när jag hade bilen. Och den ligger ju otroligt fint. Liksom bara, den känns jättelätt att köra på alla underlag. Men den är ju härlig på grus. Klarar att ta sig fram utan att liksom kasta runt, stabilt och fint.
Tryggt beteende så.
Ja, verkligen.
Jag tyckte den såg väldigt fin ut invändigt. Den såg väldigt påkostad, nästan lite lyxig ut invändigt. Och så minns ju inte jag våran långtest Levorg. Den var ju lite så här japanskt plastig. Mm. För att vara lite, uttrycka mig lite elakt. Men den där kändes lyxig.
Ja, de har verkligen snäppt upp sig när det gäller inredningen. Och det kan man faktiskt nämna avslutningsvis här. Prisnivån på den här, den börjar på 375 000. 429 låg toppspesen på. Och då får man väldigt mycket utrustning.
Det är ju fortfarande rimliga pengar liksom.
Ja, väldigt mycket bil för pengarna. Om man nu lovar då att tanka i 85. Men jag tror att X-Fuel-lösningen kommer säkert passa många. De har den inte som standard. Man får välja den till. Jag frågade, jag tyckte alla bilar kunde monteras med X-Fuel i Sverige så att man vet att den går att tanka med etanol. Men den lösningen vill inte Subaru välja. Jag tror att det är lite känsligt, men känner inte att etanolen, den har ju lite gamla problem. De flesta är lösta. Men jag tror att Subaru-ägarna, Subaru-supportrarna kommer ta den här bilen till sig som de tidigare modellerna.
Nu har det blivit dags för ännu ett avsnitt av Bilrådet. Den här gången söker en familj en andra bil som dessutom ska vara en elbil. Så vi släpper väl in Bilrådet. Varsågoda.
Välkommen tillbaka till Bilrådet, kära lyssnare. Här hjälper vi till med att söka svaret på den eviga frågan, vilken bil ska man välja? Bilrådet har förstås nått sin höga kunskapsnivå genom år av lärande och oceaner av personliga misslyckanden. Nu ska panelen få möjligheten att dela med sig av sina misstag. Anders Helgesson, berätta om ditt livs hittills sämsta bilköp och vad du har lärt dig av det.
Men jag har ju inte gjort så många bilköp, så att jag har ju inte gjort något som har varit riktigt dåligt. Och det låter som att jag har koll på det här, men det är kraft då att ha inte gjort så många helt enkelt. Men det är kanske minst lyckade... Nej, det är blankt. Men allting har varit lyckat. Jag kan inte komma på att någon har varit så här, att det där var ju dumt.
Det så låter det inte när du och jag är på Mersa-verkstaden, Anders. Då tycker jag du...
Nej, men jag älskar min SLK. Sen att eller din smart. Ja, men jag ångrar inte köpet. Nej, puff, prata inte om smarta. Jag får bara huvudvärk. Så är det nödvändigt. Tack.
Erik Söderholm, vilken affär är du mindre nöjd med då som du har gjort?
Ja, till skillnad från Anders så är jag ärlig med att jag har gjort en hel del dåliga bilköp. Och mitt första var nog mitt sämsta. Det var en Audi som boxerades betydligt mycket längre än vad den kördes. Som tur var så blev jag av med den illa kvickt, men det var knappt att jag blev det.
Kalle Karlqvist, du köper ju bilar lika ofta som vi andra köper toapapper. Med all denna kunskap i bagaget, händer det fortfarande att det hela inte slutar riktigt som du tänkt från början?
Ja, det gör det verkligen. För många, många år sedan så köpte jag en fantastiskt fin, nu är jag där med gamla bilar igen, men en Saab 99 av första årsmodellen 1969. Den har bara gått 5000 mil och den såg ut som en ny bil. Det är den enda framljusdrivna bil jag har haft som jag har kört sönder den stela bakaxeln på.
Det är inte möjligt, Kalle.
Jo.
Applåd.
Ja, faktiskt.
Det borde dig och Saben, för att säga. Ja. Prestation av vi båda tillsammans. Ja, vilken teamwork ni hade där.
Ja.
Nils Svärd, berätta om ditt livs sämsta bilaffär.
Jag är lite som Anders. Jag har svårt för det här med ödmjukhet. Jag kan dra mig och skryta om att jag aldrig sålt en bil med förlust. Jag har alltid ätit dem ett år och sålt dem för mer än vad jag har narpat in dem på. Men det sämsta är ändå Skoda Octavia som jag köpte när jag fick mitt första barn. Jag tänkte köpa någonting förnuftigt och väldigt tryggt. Ekonomisk succé, men jag stod inte ut med varken buller eller fjädring. Och jag lärde mig någonting om det, att man ska alltid köpa den bil man verkligen vill ha. För alla bilar kostar mycket pengar i drift. Och då vill man ändå betala för en ting man verkligen tycker om. Så att den åkte ut efter ett år och köpte en Audi A6 istället.
Klokt av dig. Claes Karin, du har ju tidigare här i Bilrådet berättat att det är din pappa som köper de flesta av dina bilar till dig. Är det någon gång som pappas kunskap kanske inte har nått hela vägen? Och han lyssnar inte på det här, så du kan berätta ärligt.
Ja, ja. Jag tänkte på mig själv när jag såg en mopedbil för några veckor sedan där det stod pappa betalar. En sån det skulle jag också vilja ha på min bil. Pappa betalar. Ja, nej, men vad var frågan, Tom?
Har han misslyckats någon gång, pappan?
Ja, en gång faktiskt så fick jag en Peugeot 306 där växellådan gav upp efter 1500 mil max. Och den funkade alldeles utmärkt, men det var ju extremt jobbigt att bli av med den. Men
utan växellåda, ja, det kan jag begripa.
Det var trasig koppling faktiskt.
Okay.
Och då fick jag se baksidan av blocket när man säljer bilar under 5000 kronor. Det smsades dygnet runt, kan jag tala om. Och folk föreslog att jag skulle träffa dem i så här Årsta partihallar efter midnatt. Så jag bara, nej, det kommer jag inte göra. Jag har inte sån panik. Och så slutade det ändå med att vi gjorde upp affären i Fruängen på Lidl med 500 lappar på taket. Ja, jag kan berätta mer om det.
Men fick ingen rolig bytesförslag, för det jag fick när jag ska sälja den här Audin som jag var väldigt nöjd med, när jag ska avbyta den, då fick jag ett badrum i utbyte. Det var någon hantverkare som sa, jag kommer att renovera ditt badrum om jag tar över Audin istället.
Ja, ja.
Och det känns, det där var en riktigt konstigt upplägg. Liksom. När får han då bilen? Får han bilen när badrummet är klart, eller ska jag ge honom bilen och sen hoppas att han dyker upp så småningom och fixar badrummet? Så det var väldigt spännande upplägg.
Jag vet inte vad Filip är beredd att betala i för form, men han har i alla fall hört av sig till bilrådet och bett om hjälp. Fredrik, berätta för oss.
Filip har upp till 4 barn tillsammans med sin partner. Antalet varierar lite som de kan göra i moderna familjer. Det mesta av transportbehovet täcks av den 7-sitsiga första bilen, men familjen har även haft en Skoda Fabia som komplement. Nu vill man byta ut Skoda mot en ny andra bil och man tänker sig en lite tuffare elbil, men till en vettig kostnad. Filip tänker sig att ta sin nya bil på privatleasing och är beredd att betala upp till 4 000 kronor per månad. Vad rekommenderar bilrådet?
Anders Helgesson, du får börja på den här.
Kona Electric. Ja, klart.
Varför då?
Ja, men tuff elbil. Ja, det finns ingenting som är tufft för den där budgeten, så att det är klart där.
Nu vill ju Anders bara försöka kompensera för att han var den enda som hade den som nummer 1 i långteststallet för 2 år sedan i sin slutranking, den här konan.
Ja, men det är ju jättesvårt. Det finns inga tuffa elbilar för den där budgeten. Jag kollade faktiskt på begagnade Tesla 3, men det fanns ingen som erbjöd privatleasing. Men den kostar 6,7 minsta möjliga. Och ja, då blir det ju tufft. Renault Twizy, skitfräck, men 4 barn i en Twizy kan bli svårt.
Jag tror inte att alla 4 behövde åka samtidigt i och för sig, men...
Ja, men jag tror Kona Electric ändå är den som... jag säger Kona Electric. Jag har inte så mycket mer att säga.
Nej. Erik Söderholm?
Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker den ska vara tuff och rolig och så som jag sökte på Blocket. Nej, check på ingen av de punkterna. Däremot finns det gott om andra. I senaste elbilstestet i Vi Bilägare så är det ju en riktig godispåse med elbilar. Jag vill ju ha varenda en där, Mini och Fiat och Honda och allihop. Nu var baksätet viktigt och då har jag läst mig till att Honda E verkar ligga okej.
Ja!
3105 kronor i månaden är den på privatleasingkampanj. 3 år fri service, det mesta ingår. Och den är ju så fantastiskt härlig. Alltså ingen kan ju säga nej till den fronten. Den är gullig och klurig och konstig och annorlunda och udda. Och det är så roligt att den bara har blivit verklighet. När allt inte behöver liksom räknas fram i Excel på olika håll. Utan den är bara härlig. Den tycker jag han ska välja.
Kalle?
Ja... Jag skulle väl också välja Hondan bara när den gick att använda, men den har ju ingen räckvidd. Så att den får ju stå hemma, så får man titta på den och tycka att den är snygg. Sen hade jag faktiskt, Anders, du och jag, vi tänker alldeles för lika i många avseenden. Nu har du snott kona. Så att då har jag bara här nu på uppstuds kommit fram till en annan bil som... den är kanske inte så tuff. Ni får ursäkta, det tog mig 12 sekunder att hitta den här bilen här nu på uppstuds.
Det här är noggranna journalister som är med i studion idag, det är härligt.
Ja.
Nej, men, vi gräver inte så djupt.
Nej, vi gräver inte så djupt. Men det jag kommer ihåg av detta elbilstest, det viktigaste av det elbilstestet, det är ändå, tyvärr, är att förbli räckvidden, för annars kan man inte använda bilen. Det är därför Kona är så bra. Men vi får ta en bil som har bra räckvidd, i alla fall hyfsad. Och som inte är någon av de där testbilarna, så är det ju, det får bli en Opel Corsa e-Ultimate som man kan få för 2999 kronor per månad.
Förlåt Kalle, men tror du skulle säga Mocka, den nya elsuven med svart huvud och grön häftig.
Ja, det skulle man kunna göra i och för sig. Men som sagt, jag tog det här på uppstuds.
Bara Opel så är det okej.
Nils?
Ja, den är bra.
Ja, Honda E är den första man tänker på i det här fallet, så jag tycker definitivt att han ska åka och kika på en sån och fundera hur långt han behöver åka. Risken är att han vill åka lite längre än vad den erbjuder. Jag satt och funderade på om man vågar man rekommendera ID3:ans ilskna kusin från Spanien, Elborn. Nej, förlåt, Cupra Born heter den förresten i Cupra-format. Mm. Jag vet inte om man vågar riktigt rekommendera det. Vi har lite buggar i våran och sådär. Det kanske inte är helt klart än. Jag skulle faktiskt behöva vara tråkig och säga förmodligen det bästa, förnuftigaste valet är ju Kia e-Niro.
Hörde jag Kona Electric?
Kia e-Niro.
Alltså inte Honda E,
utan Kia Niro.
Ja, jag lutar ändå mot det. För de ligger ju ute nu på för 3300 kronor i månaden finns det kampanjer på med det stora 64 kW-batteriet. Och då ingår ändå 1500 mil till skillnad från per år.
Men ser den verkligen tuff ut? Jämför med Kona Electric nya, den är i alla fall lite kul. Niro är ju bara, man vill ta fram rakbladet tänkte jag säga.
Men ja, men Filip får åka, kolla på exakt hur tuff de här koreanerna är. Men menar, här finns ju ändå plats för hela familjen och inte hela, men många barn i alla fall, två stycken åtminstone, och bagage för att kunna åka en längre tur. För Kona, ja. Det finns ju ingenstans att stuva saker om man vill åka på någon resa med fler än en person tyvärr. Så att där har jag ändå bil som kan börja bli första bil även på långresor.
Mm, Claes?
Ja, Mazda MX-30. Och ni får skrika hur mycket ni vill med de där bakdörrarna. Men jag tror att de har ju sin sjusitsiga första bil och nu klarar de sig med kort räckvidd, två platser. Men de vill upp lite och de vill ha lite tuffare, lite cool inredning. Och väntar de lite kanske de till och med skulle kunna få den här vankelmotorn. Och då är ju inte räckvidden något bekymmer överhuvudtaget.
Har du hittat något pris på den? Vad kostar den?
Den kostar 3000 kronor i månaden. Vilket är förvånansvärt billigt. Mm. Men, ja. Ja, men
3 och 3, lägg på 300 kronor så får du lång räckvidd, bakdörrar, jättestort bagage och en...
Ja. Ja, men jag tänkte, jag
förmodligen
förstår,
det bästa valet man kan göra.
Det är ett förnuftigt val, men nu skulle de ju ha något som var lite tufft. Så att, det får, jag tyckte den var riktigt läcker den här. Först tänkte jag faktiskt på en C40 Recharge. Den ligger på 7800 kronor i månaden. Då framstår ju Mazda MX-30 som rena kapet.
Så får man sommardäck på Mazdan och inte all-season-däck som man får hos Volvo.
Ja.
Ja, kära vänner, jag är väldigt besviken på er. Ni har inte lyckats enas om någonting än så länge. Vi har 5 stycken olika val. Är det någon som känner att de är beredda att kliva på någon annans alternativ?
Nej, jag är beredd på att attackera Honda E. Vi får inte glömma att den då är strikt fyrsitsig. Det är ändå upp till 4 barn, det är bättre 6 personer. De måste i alla fall ha en 5-sitsig bil, så jag vill omedelbart stryka Honda E.
Jag tror det mesta av transportbehovet sköts ju av den här 7-sitsiga jättebilen då, första bilen. Mm. Så jag tror inte det behövs. Och sen ska vi inte glömma Honda E:s fantastiska tv-spelsmöjlighet som kommer, alltså barnen kommer ju älska den där bilen.
Ja, och därför vill de åka med och då blir det trångt och då får de inte.
Jag tror pappa, de bara har två barn för taget.
Eller mamma.
Ja.
Nej, inte Honda E. Men jag är inte benägen att flytta någonstans. Jag vidhåller. Kona Electric ser tuffare ut än Kia Niro. Sen kan Niro vara lite bättre bil, men den är inte lika tuff.
Det är ingen fara. Vi kan muta din mic också, Anders. Det finns
det kan ni göra. Lycka till med det. Ja.
Och som du säger, Nils, en modern familj, då är det bara en förälder i taget och hälften av barnen. Så det är max 3 personer.
Exakt.
Ja, det kan vara två vuxna, men tror de bara två... Jag kan tänka mig att sätta mig i Honda E-lägret och lämna min tråkiga, förnuftiga sida.
Jaha, och jag som just tänkte fråga Kalle om inte han var beredd att gå på E-Niro eftersom den vann det här elbilstestet du gjorde för något år sedan.
Ja, det kan jag mycket väl göra. Jag fick en röd flagga redan när det stod att det var privatleasing. För att privatleasar man en bil, då kan det i min värld vara precis vilken bil som helst. Det är ungefär som att jag hyr mitt kylskåp.
Du menar att de inte är så passionerade som de utger sig för att vara?
Det är inte ens egen bil, det är bara en bil man har lånat. Okay. Av någon.
Men det är också ett tecken för att man ska välja något roligt som kanske har lite skakigt andrahandsvärde. Det blir liksom som en, jag vet inte, om man köper den själv, då får man ju stå för allt det själv.
Tänk om Alfa Romeo gjorde en elbil. Det hade varit en perfekt, perfekt val för dig, Erik.
Ja. Jag kan byta bort min Corsa mot vad som helst, säger
jag. Jag kan svänga över till Claes. Jag tycker MX-30 skulle faktiskt kunna funka, för den är ju ändå en skapligt vettig bil, även om den går svinkort.
Ja, men du ska ju använda bak. Du ska ju ändå ha barn ibland i bilen.
Ja, men då är väl Honda bättre, som ju åtminstone är kul.
Vad är ställningen då, när folk har flyttat runt lite?
Ja.
Fortfarande bara förvirrad.
3-2 till Honda E.
Programledaren okay. Gillar ju Hondan så infernaliskt att det kommer ju bli Hondan oavsett.
Ja, jajamän! Då har vi fattat ett beslut. Honda E blev alltså bilrådets rekommendation denna gång. Tack för idag, mina vänner. Hej då!
Bilrådet har talat. Det blev alltså Honda E. Och med det är det dags att avrunda det här avsnittet. Vi Bilägares podcast är tillbaka igen om 2 veckor. Skulle saknaden bli för stor, ja, då finns det ju som sagt 230 typ avsnitt att gå igenom för er semesterfirare där ute. Tack för att ni har lyssnat, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.